Domrörar, välkomna till en ny vecka med Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk, Kalle Karlsson finns med mig mitt emot och Frida Fagerlund finns med oss, vad vi hoppas i alla fall, i London. Du skulle ju i teorin kunna vara precis var som helst, vi har inga bevis här.
Nej, det är ju faktiskt lite obehagligt, men jag kan bekräfta att jag befinner mig ganska centralt i London.
Vi ser fram emot några ögonvittnesskildringar från London derbyt, North London derby från igår också, som ytterligare bevis då för att du faktiskt befinner dig i den brittiska huvudstaden. Jag vill bara dubbelkolla, har Frida tryckt på rec på sitt håll?
Ja.
Ja, men vad härligt, vad härligt. Då hoppas vi att tekniken är med oss. Den har inte varit med oss riktigt under förmiddagen här fram tills nu, ska vi säga. Men nu tror vi att det rullar. Och vi måste väl börja på Emirates, Arsenal mot Tottenham. På många sätt en jämnare match nu. Och liksom på förhand också kändes otroligt ovisst. Det har ju ändå varit Tottenham som har varit det bättre laget de senaste två säsongerna. Ja, tre till och med. Och före dess har det ju alltid varit Arsenal som har varit dominanta i de här mötena. Nu kändes det väldigt ovisst på förhand och vi fick också oavgjort och en otrolig tillställning. Hur var stämningen på plats, Frida?
Jo, men den var bra, i alla fall på förhand. Alltså, det hade ju snackats mest om Tottenham givetvis, med tanke på deras svaga form och att de kom från en förlust mot Newcastle. Arsenal kom ju också från en förlust, men det är ju lite annat när man förlorar mot Liverpool kontra Newcastle. Så att det mesta handlade ju om Spurs och huruvida de skulle hänga med den här fronttrion som äntligen fick starta med Aubameyang, Lacazette, Pepe. Sen blev det väl inte riktigt som Arsenal hade tänkt sig, i alla fall inte i stora delar av den första halvleken, för de har ju problem med när motståndarna ställer om. Det har de haft mot lag som Burnley också, och de fick ju väldigt stora problem med det mot Tottenham, inte minst då Hongmin Son och Christian Eriksen som också startade och så vidare, och den stämningen smittade av sig lite på publiken, som det började murras ganska snabbt, särskilt då givetvis efter att Christian Eriksen drog in 1-0. Men den blev inte sämre den blev sämre då när Granit Xhaka får totalt hjärnsläpp och ger Tottenham en straff också. Men med det sagt, så Lacazettes mål där precis innan paus, jag tror att det var direkt avgörande för att Arsenal ändå lyckas hämta upp det här, för att det var så pass psykologiskt viktigt, och det sa Pochettino på presskonferensen efteråt också, att fotboll handlar så otroligt mycket om känslor, och känslan var väl att Arsenal mådde väldigt bra av det målet, och att det i sin tur blev avgörande för att de kunde spela så bra som de gjorde i den andra halvleken, för att då tyckte jag ändå att de hade betydligt bättre kontroll på Tottenham kontra den första halvleken.
Mm. Det var ett fruktansvärt tempo matchen igenom. De var totalt slutkörda när övertiden satte igång. Alltså, det var liksom knappt några löpningar kvar i benen i Kalle. När såg du en match i det här tempot senast?
Jag kan inte minnas något på rak arm. Det är klart att vi har sett några sådana här Premier League-matcher där det är end-to-end fotboll och det bara blåser fram och tillbaka. Men det var häpnadsväckande igår, andra halvlek, att de har sånt tempo i sig så frekvent som de gör det. Och att de bara orkar pumpa på i våg efter våg. Det är inte varje vecka man ser det. Och jag förstår att de gick på tandköttet där sista 5-6 minuterna, för att allt annat hade varit otänkbart med tanke på hur mycket liksom, det var ju nästan kontring på kontring hela andra halvlek. Och Arsenal var ju så angelägna i den här matchen om att liksom driva den och få till en kvittering. Så de drev ju upp ett tempo som Tottenham var tvungna att hänga med i. Och det är inte så lätt att göra det mot ett lag som backar hem som Tottenham gjorde i andra halvlek. Men jag tyckte Arsenal var riktigt bra i andra halvlek. Och det är synd att de hamnar, för deras skull, att de hamnar i den här uppförsbacken som de gör match efter match, av att de, tycker jag, gör så mycket individuella misstag. Jag tycker inte att det ligger på Unai Emery att åtgärda defensiven när den här typen av mål de släpper in. Alltså första målet, jag fattar inte vad Sokratis håller på med i den situationen. Han kan ju aldrig i sin värld försvara hur han går upp och tar en nickduell på liksom där mittfältarna står och kan duellerar om bollen i luften när han inte vinner den. Då måste han vara helt säker på vinnaren. Sen när han väl har förlorat den, ja men då är det ju bara att sätta fart hemåt. För då är jag ju först på den returen som Leno släpper. Och det är klart, Leno ska inte släppa den returen så enkelt. Det ser lite billigt ut, men jag tycker Sokratis till 80% är ansvarig för det där målet.
Ja.
Och sen det andra, ja, det behöver inte säga så mycket om. Men det, ja, jag tycker att de såg riktigt, riktigt bra ut från mittfält och framåt i den här matchen. De dominerar den ju. Och,
Guendouzi framförallt skulle jag säga.
Han har ju det där, han har ju den där motorn som väldigt få spelare har. Alltså, dels har han entusiasmen att han vill driva en match, men dels har han också lungorna för det.
Mm.
Och det gör ju att han i minut 60-90 i den här typen av matchen kommer vara starkare än andra spelare. Och det var ju i den här matchen. Han var ju otroligt, jag skulle säga, liksom, han var på en egen nivå på mittfältet i andra halvlek. Och imponerande att han dessutom har förbättrat sitt register när det gäller passningar. Jag tänker inte bara på den assisten han gör, utan även i första halvlek har han ett par passningar som är sån här, han skär igenom lagdelar på ett sätt som det vittnar om att det finns dimensioner i hans spel som är jätteintressant. Och med hans ålder också kan man inte se något annat än att det kommer vara en väldigt, väldigt liksom bra spelare som Arsenal kan bygga sitt mittfält på i många år framöver.
Äntligen, Frida, fick vi se då den förväntade fronttrion från start. Hur, vad sätter du för plus på det anfallet?
Ja, de är ju några ljusår ifrån Liverpools version, om man säger så. Nej, men det är väl klart att det fanns mer att önska. Återigen, det ska ju sägas att återigen så är det ju egentligen insatser av Aubameyang och Lacazette som gör att Arsenal liksom ändå får med sig en poäng härifrån. Pepe ser ju spännande ut, men han saknar ju det där lilla sista vad gäller avslutningsfasen och skärpan i sina avslut. Alltså där måste han ju bli bättre, men det jag alltså tvekar ju inte alls av att han kommer att bli bättre. Herregud, han har precis kommit hit och det finns ju, han visar ju mycket, alltså mycket fina kvaliteter och sådär, men det är väl klart att han måste bli lite mer, ja, lite mer edgy. Och jag tror att när den biten faller på plats, ja, då kommer nog säkert de fungera bättre ihop som en fronttrio också.
Mm. Pratar mycket Arsenal, Tottenham då, Champions League-finalist, ser väl inte riktigt så fartfyllt och sammanhängande ut som det gjorde under förra säsongen. Det känns som att det saknas något, och det blir ju uppenbart också när man lyssnar på Pochettino att det inte är samma stämning i truppen riktigt den här säsongen.
Nej, och inte från hans sida heller. Nej, får man säga. De signalerna han har skickat har ju varit att det inte riktigt är samma sak, och jag tror att det är viktigt just de signalerna som kommer från högsta punkten, och just det där att han är lite missnöjd över hur med budget och allt sånt där som han har varit de senaste 2 åren. Jag tror att det smittar av sig någonstans på stämningen runt klubben. Och de är ju fortfarande svåra att liksom besegra i toppmatcher. För nu har de spelat 2 matcher mot City och Arsenal. De har ju varit mer eller mindre utspelade i båda. Och de har ändå inte förlorat någon av dem. Och då kan man ju vända det och säga att det finns ju en styrka i det här laget som inte förlorar den här sortens matcher förut. Förut hade de gjort det. Då hade de åkt på det där.
Verkligen.
Nu är det i och för sig två VAR-beslut också då, som har gjort i de här matcherna att de inte har förlorat. Men trots allt så får de med sig en poäng, och det finns ju en styrka i det. Sen spelet är ju inte där. I den här matchen så jagar de skuggor i hela andra halvlek, tycker jag. Arsenal driver matchen, och det är Tottenham som är i brygga och måste liksom försvara sig med näbbar och klor. Det gör de ju, men man förväntar sig mer av Tottenham. För bara ett år sedan i det här mötet så hade man ju haft känslan att det är Tottenham som är favorit, som kommer att diktera villkoren. Men riktigt så känns det inte nu. Och det är också, jag känner att Arsenal är starkare nu. Alltså dels så har det där mittfältet som i fjol var oprövat med Torreira, Guendouzi och Xhaka. De har ju blivit ett år äldre, framförallt på Guendouzi och Torreira.
Mm.
Och sen har de fått in Ceballos som är en jättebra impactspelare från bänken. Ska ju självklart in i elvan här framöver, och han kommer ju spela matcher mot annat typ av motstånd. Det är ju det är givet med allt han har i verktygslådan. Men sen också då med den här fronttrion där som jag tycker är superintressant. Jag håller med dig, Frida, om att Pepe gör ju ofta fel val kanske i sista i den här matchen. Men jag tycker han ser spännande ut, och jag tror att det kommer bli många poäng från han sett över hela säsongen.
Mm.
Alltså det enda som oroar en lite, men som gör att man ställer sig lite frågan, det är ju att Emery är ju så himla inkörd, och det blir så tydligt, eller det blev väldigt tydligt också på presskonferensen efter matchen, att han har en väldigt tydlig bild av att spelar man från trion, ja, då kanske man inte kan spela vissa spelare på mittfältet.
Ja, Ceballos till exempel.
Ja, exakt.
Ja, han vill ju balansera det då.
Precis, och jag vet inte vad jag tycker om det egentligen. Jag vet att Martin Keown, han tog upp det också tidigare i veckan, att jag hade blivit frustrerad som spelare om jag liksom aldrig hade vetat om är jag en startspelare eller är jag inte en startspelare. Å andra sidan så kan man ju argumentera för att det är så pass mycket matcher, så att det är inte speciellt konstigt. Alltså alla spelare i truppen kommer ju behövas vid något tillfälle. Men jag kan ändå förstå vad Keown menar lite grann, det här att man inte riktigt vet vilken som är Emerys första elva.
Fast det finns ju inga första elvor idag. Det fanns ju när Martin Keown spelade. Då var det ju liksom de här elva startar varje vecka. Men idag är det ju mer en trupp som ska göra det. Och det går inte idag med liksom den utvecklingen som har skett, och tro att man ska spela stamma elva match efter match om man har Europaspel och så vidare. Så jag tror inte det är något problem där med att man liksom skiftar spelare. Däremot tycker jag det är intressant det som du nämnde först där med att han tycker att balansen blir så offensivt viktad av den där trion att han inte har råd att spela ett offensivt balanserat mittfält. Jag tror att definitivt att han har råd med det mot annat motstånd, och jag skulle gärna se att han testar det även mot lite tuffare motstånd. Jag tror att de är bra nog för att klara av det. Men det är klart, man får inte bjuda på mål då som Sokratis gjorde till 0-1. Då kommer det bli uppförsbacke oavsett om man möter Tottenham eller om man möter Burnley liksom. Så att
måste nämna kanske Sokratis, han tappar i huvudet i slutet på matchen också när han
brottade ner där.
Ja, men själv drar iväg på någon slags soloräd, blir av med bollen och tvingas då börja brottas vid sidlinjen för att stoppa upp kontringen som blir då när han själv har dragit iväg, och vilket kostar Arsenal ganska många minuter. Så hela den här utflykten då, det var inte speciellt smart.
Nej, jag tyckte han hade en mardröms match från start första halvlek, där det var inte bara målet utan han var ute och cykla i flera situationer där inledningsvis. Och han är ju en sån där försvarare som när han kommer rätt in i det och tacklingarna sitter, då kan ju han vara 5+.
Mm.
Men han kan också vara en sån försvarare som han var i den här matchen, där han tyvärr kommer fel och är fel tajmad och kanske inte riktigt har huvudet med sig och har styrkan att vända det.
Mm. Yes, annars så har ju den här helgen handlat väldigt mycket om topp 6, vara eller inte vara. Vi ser Leicester till exempel som besegrar Bournemouth med 3-1. Vi ska prata lite om den matchen. Jamie Vardy gör två nya mål. Är väl den som har gjort flest mål, tror jag, under 2019.
Ja, det är så.
Om inte Aguero tog tillbaks samtidigt. Jag är osäker på den, men har gjort otroligt mycket mål och ser ju så där sylvass och gift ut igen nu, som han gjorde då säsongen när Leicester tog ligaguldet. Lobben på passningen från det är väl Tielemans tror jag som slår den.
Den är okej.
Ja, den lobben, den är ju 5+. Det går ju inte att säga någonting annat om.
Ja, det är kylig.
Men de ser spännande ut, Leicester. Det känns som ett lag som håller ihop, och det är ju inte bara Ward, utan vi pratar mycket Maddison förstås, vi pratar mycket Tielemans. Nej, det är förstås Ben Chilwell som slår passningen upp. En annan av de här spelarna som har en högsta nivå i sig och kanske kan vara med och bryta upp toppsexan. Vad tror du, Frida? Är det Leicesters tur att göra det? Eller är det Leicester som ska göra det kanske?
Ja, nej men jag tycker väl alltså, det har ju känts så ett ganska bra tag nu, särskilt efter våren, alltså deras starka avslutning där, och att det kändes som att liksom Rodgers är rätt man på rätt plats, och de har liksom en trupp som de har byggt ihop ganska liksom över tiden då, och sen så lyckades de då lösa, ja men som Tielemans exempelvis då på permanent övergång, och det känns som att de har mått väldigt bra överlag, och jag står fast vid det, att jag tror att är det någon klubb som verkligen kommer att slå sig in där den här säsongen, så är det dem. För att de har, ja men precis som du säger, dels har de här spelarna som har väldigt stora individuella kvaliteter, och de har en striker i Jamie Vardy som liksom kan göra väldigt många mål under en säsong, och ja men jag tror inte alls det är omöjligt, och särskilt inte med tanke på att i princip alla klubbar förutom Liverpool och Manchester City vacklar, och att de vacklar då i defensiven, inte minst då. Jag menar matchen mot Chelsea där som Leicester spelade, de skulle ju ha vunnit den matchen egentligen på Stamford Bridge. Så att jag tror absolut att är det någon gång de ska göra det, så frågan är om det inte är i år.
Mm. Det är inte bara resultaten tycker jag som talar förut. Det är framförallt om man tittar på startelva och trupp. Den här matchen har de alltså spelare som inte blev inbytta. Det är alltså James Justin som de värvade i somras, som är en väldigt stor potential på honom. Danny Ward, Ayoze Pérez och Dennis Praet. Det är de som inte ens fick hoppa in. De som får hoppa in är Demarai Gray, Choudhury och Fuchs.
Mm.
Det här är ju spelare som definitivt är tillräckligt bra för att sitta på liksom Big Six, lagens bänk och hoppa in. Så att de har ju en trupp nu som är... Ja, jag skulle inte säga att den är långt ifrån Chelseas och Manchester Uniteds kvalitetsmässigt. När man ser spelare som Vardy, Maddison, som definitivt är tillräckligt bra för att starta i de klubbarna.
Mm.
Så att de känns riktigt gedigna och tunga, och i kombination med att de andra tappar, så det känns mycket möjligt att de, Everton, skulle kunna vara där och hota.
Mm. Topp 4 rent utav?
Ja, det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt.
Vad är det Brendan har gjort då sen han kom in? För att det var ju ganska skakigt. Det har ju varit ganska skakigt i Leicester under ett par säsonger sen. Ja, sen ligatiteln egentligen. Och Ranieri lämnade, och sen så har det liksom inte riktigt hittats en rät linje. Förrän nu då, när Brendan Rodgers kom in. Vad är det han har gjort med det här laget?
Dels har han ju spelat betydligt mer risk än vad Claude Puel gjorde. Där var det väldigt mycket spel i sidled, och det var ganska... Ja, men sådär spel som tar livet ur matcher genom att man håller bollen i bara i ofarliga positioner för att hålla i den. Nu tycker jag att det är mer vertikalt spel, och dessutom i kombination med att de har fått in bra spelare. Maddison har ju blivit topp 6 material.
Var det ju egentligen varit länge liksom.
Ja, var det varit länge. Tielemans blev ju liksom en bonusspelare, för då får de ytterligare en sån spelare som klarar av att vara kreativ, men inte att du förlorar för mycket defensivt.
Mm.
Och sen har de ju ett ganska stabilt liksom arbetande lag.
Tappade
bakom.
Tappade Maguire, men
ja, precis. Och det är klart att det är en förlust. Det kommer ju vara en förlust framförallt i eget straffområde. Men Sojunsu har gjort det bra. Tyckte inte han var lika bra den här matchen. Ytterbackarna är ju definitivt liksom högklass, Pereira till höger, Chilwell till vänster. Så jag tycker att de har ett riktigt, riktigt bra lag. Nu har de en tränare som tycker jag passar väldigt bra med det här materialet. Då tänker jag framförallt från offensivt mittfält och framåt. Så att det känns som att alla bitar är där för att göra en riktigt, riktigt bra säsong.
I ett annat tag nämnde du Everton där. De mötte Wolves i helgen, igår. Vann den matchen med 3-2. Everton och Wolves, som är två av de där lagen som vi har tippat, ska kunna vara med och utmana. Wolves har inte riktigt fått ordning på grejerna så här långt den här säsongen, men viktiga, tunga 3 poäng för Everton efter deras förlust då förra fredagen, som du var lite snöplig. Men tunga, viktiga poäng, och Richarlison med 2 mål, och det är viktigt att han kommer igång. Marco Silvas gubbe, så att säga, som han plockade med sig från Watford över till Everton. Vad ser vi för utveckling på det här laget då under säsongen här?
Vilket av dem?
Everton tänker jag på.
Everton. Nej, alltså jag tycker de ser jättebra ut i den här matchen. Visst, det var ju, för det första, det var ju väldigt svängig match inledningsvis. Mm. Det var ju kanske inte så hög kvalitativ alla gånger, men det var ju verkligen dueller, högt tempo, fram och tillbaka. Och de fick ju första målet till skänks av Cody och Patricio, som fumlade till det rejält. Båda två tycker jag fumlar i den situationen.
Ja.
Everton är bra, riktigt bra. Men jag ser ju såklart en liten risk i att Moise Keane kommer inte vara redo att bära anfallet. Calvert-Lewin är inte komplett. Så att det kommer vara frågan om de gör tillräckligt mycket mål från den positionen, som du ändå behöver en sån spelare som gör minst 15 mål om du ska kunna vara uppe och hota. Nu snackar vi liksom topp 6, topp 4. Så där sätter jag ett frågetecken. Nu gjorde ju Richarlison 2 här, och det var ju såklart oerhört viktigt att få igång honom och dels vinna den här matchen, som blir lite av en vattendelare, för de här två lagen är ju båda, kommer ju sikta uppåt.
Mycket portugisiska på planen där i den här matchen och bredvid också.
Ja, verkligen. Sen är jag ju lite besviken på Wolves så, men jag hade också räknat med det. Jag tippar dem lite längre ner i år. Dels Europa League-ryggsäcken, dels det här med att lag förmodligen läser deras spel lite mer än vad de gjorde i fjol. De spelar ju ett väldigt lågt och kontringsbaserat spel, och jag tror att lagen kommer att vara mer förberedda på att inte tillåta de där snabba omställningarna som de gjorde i fjol. Och då tycker jag inte att de har så mycket kvalitet, bortsett från när Ruben Neves hittar liksom något så här helt otroligt distansskytte från ingenstans.
Som man gör ibland.
Ja, som man gör ibland. Annars tycker jag inte att de har den höjden så att de kan liksom utmana låga försvar. Så att jag tror att de kan få, ja, de kommer få tuffare i år. Och det har ju visat sig. De står väl bara på 3 poäng hittills, va?
Ja, så är det.
Ja, jag måste flika in det om Moise Keane bara. Jag tror inte det finns något nyförvärv i Premier League som jag hoppas faller väl ut så mycket som jag hoppas på Moise Keane. Just för att Evertons, när man liksom har satt sig in i hur Everton gick tillväga för att värva honom, det var ju många som var överraskade över att de ens lyckade lösa honom till Everton, så insåg man alltså vilken suverän strategi som låg bakom det, och det indikerar ju också just det här med att det pratas om hur Everton har blivit en mycket friskare klubb, så att säga, att de inte håller på med de här vansinnesgrejerna som de höll på med för några år sedan. Just med brandsintåg och så vidare, att han har styrt upp rätt mycket. Så jag hoppas verkligen att de får ut någonting av att de var så tidiga på Keane där. Men vi får se, alltså det är ju långt kvar, och han är ung och sådär, så att vi får hoppas att han kommer in i det snart.
Ja, det är en värvning för framtiden, så vi får ju ha inte bara den här säsongen i tålamod utan även nästa. Han är ju född på 00-talet, så att vi ska inte döma honom än, men bara konstatera att just nu är jag inte redo för att bära det anfallet och länka samman spelet och så vidare. Där tycker jag väl det är en bit kvar. Så jag tycker jag väl att man får säga att Pickford har ju fått lite kritik i den här podden förut, men han gjorde ju faktiskt några riktigt fina räddningar i den här matchen. Och i ett läge då i matchen i första halvlek där när de verkligen behövde det, när Wolf var på väg in. Crotone hade ju två jättelägen där. Pickford svarar för den där typen av reflexräddningar som han faktiskt är riktigt, riktigt bra på.
Ja, absolut. Når han bara bollen är han ju en fantastisk mål.
Då fick du in det där också. Ja.
Den sista outsidern får vi kalla då.
Jag vill bara flicka in där. Wille Boli har ju varit lite av en spelare som jag har tagit upp lite här och där. Han hade väl inte så lyckad match där. Lyckades ta ett rött kort i slutskedet där. Det var väl ett riktigt Wille Boli moment. När han tog sin andra varning där och blev utvisad. Jag tror att Nuno kommer att kanske behöva titta på att ställa om sin filosofi lite grann. Jag tror att de behöver bli mer risktagande i sitt spel nu.
Ja, kanske lite som West Ham. West Ham som vi har flaggat för då, framförallt med det fina anfallet de har fått ihop nu under sommaren med Alain. Man liksom sett fram emot att han ska kunna kombinera med Felipe Andersson, med Jarmolenko, med vilka är det mer de har där framme?
Ja, Lanzini.
Ja, Lanzini förstås, ja. Och det fick vi se precis nu i helgen. Alain gör mål igen. Och plötsligt så har West Ham en riktig målskytt. När hade de det senast?
Ja, de hade ju... Dimitri Payet gjorde ju mycket
poäng. Ja, precis. Han var ju ingen striker, men han gjorde mycket mål.
Nej, det är tillbaka på Carlos Tevez nästan.
Ja, det är nog där någonstans. Va? Det är det.
Paolo Di Canio.
Ja, precis. Ja, det känns ju oerhört spännande. Och han ser ju riktigt, riktigt bra ut, Sebastian, där. Och tillsammans då med Felipe Andersson som gör en utmärkt match här också, så kommer de kunna skaka vilket lag som helst. Det är ju känslan man får.
Ja, jag håller med dig helt och hållet. De hade ju en spännande offensiv i fjol. Nu har de fått in en center som kan göra egentligen allt. Han kan ta emot bollen, han kan göra mål, han kan vara stor, jobbig och bufflig. Han kan löpa, han kan vara i boxen och peta in de enkla målen. Han ser riktigt, riktigt bra ut så här fort, och det är klart att få West Ham in en anfallare nu som säger att han gör mellan 15 och 20 mål, vilket inte alls är omöjligt sett hur det har sett ut de senaste två veckorna här, då har de ju det övriga för att vara med också och hota uppåt.
Ja, han sågade ju sin insats här förra omgången, men han var lite nöjdare med sin insats den här gången, så att det båda har ju gott att han verkar bli mindre självkritisk också, Allaire, inför framtiden.
Ja, West Ham också första lag att stoppa Teemu Pukki. Han har gjort mål i samtliga matcher fram tills den här då.
Ja, just det tänkte jag faktiskt inte på, men det stämmer ju.
Mm. Det är mitt fantasy led, kan jag säga. Av det.
Mitt fantasy gick jäkligt bra, för jag la faktiskt in Allaire här i mitt lag.
Mm. Jag har också honom.
Jag tyckte att han var väldigt prisvärd sett till vad han har presterat senaste veckorna.
Mm. Jag hade också en fenomenal helg på managerspelet. Jag hade bäst i hela vår interna liga här på jobbet. Jag var högst klättring av alla.
Snyggt.
Men det räckte totalt... väl inte för att gå med, tror jag.
Du har ju legat i toppen här. Det känns ju inget bra. Du leder ju den Premier League-podd interna, våran miniliga där. Rätt såklart. Vi tar oss vidare till Southampton, som tog emot Manchester United. Och ja, vad ska vi säga om det här mötet? Southampton med 10 man sista 20 minuterna nästan. Manchester United saknar någon som kan göra mål.
Daniel James gör ju i och för sig en del mål nu.
Daniel James gör, och han gör dem snyggt.
Ja, det får man säga. Det här var ju en riktig strut, och där får man väl också säga att han har ju faktiskt visat att han har en riktigt bra tillslag. Alltså, det var ju inget som man kanske kände till innan när säsongen startade. Då såg man ju mer som en ren runner som kunde springa. Men jäklar vilket tillslag han har. Inte bara när han stoppar in den här projektilen i krysset. Utan...
Ja, det var ju förra veckan också när han...
Ja, då curlade han ju en i krysset. Ja. Men han hade ju flera skott i den här matchen som när han ser att han har riktigt bra stöt. Men jag tycker väl United får skylla sig själva. De inledningsvis så gör de 1-0 och de har ju fler lägen till att göra 2-0 och gå ifrån och på något sätt stänga matchen redan där. Sen är det ju nog förmåga för dem att jag tycker inte att de har kvaliteten sen. Nu var Pogba riktigt svag i den här matchen. Hade en sån där Pogba-match där han ska slå Hollywood-passningar och liksom bara spela svårt och misslyckas. Och om man då har ett mittfält med McTominay och Pogba som inte är, har sin bästa dag, då blir det svårt tycker jag för de övriga. Och det tyckte jag var ett problem. Och från det att det blir 1-1 så det finns inte tillräckligt med kvalitet då för att liksom ta matchen och bara städa hem den, utan då har de problem när de ska öppna de låga försvaren. Så länge de ledde matchen med 1-0 inledningsvis så tyckte jag de skapade tillräckligt för att göra 2-0, men uppenbarligen så saknas det en del där också. Rashford brände ju något jätteläge där och det var fler lägen där de hade kunnat stoppa dit en till.
Mm. Nu vet jag att det är ju oerhört tacksamt att ge sig på Ashley Young. Och jag har gjort det ett antal gånger i den här podden också tidigare. Men jag tycker ju att hans agerar... Alltså det var rätt många gånger han agerade väldigt, väldigt slappt i den här matchen. Jag tycker ju att hans agerande vid 15s kriteringsmål är oerhört slappt. Ska inte han komma ut snabbare där? Alltså när bollen liksom, när De Gea gör den här jätteräddningen och bollen dimper ut, han halvjoggar ju liksom ut. Alltså han sätter ju inte press, utan då kommer inlägget. Och jag tycker ju ärligt talat att det är ju, visst Lindelöf har fått mycket skit efter det där, att han inte lyckas få undan eller vinna den nickduellen. Sen vi vet ju att det kanske är hans svaga område just i luftdueller, men sen samtidigt
Västergård är 3 meter lång också.
Ja, det är svårt att svår grejer att försvara sig mot. Men jag vet inte vad ni anser om Youngs agerande där.
Mm. Kalle sitter och friskar upp minnet här.
Ja, jag kommer inte ihåg situationen riktigt där med Young. Jag kan inte svara på det riktigt. Jag minns...
Minns nicken, men
jag
inte...
Jag minns nicken, ja, exakt. Såg inte den här matchen när den skedde, utan jag bara sett målet som hastigast efteråt. Men så jag vet inte. Däremot så kan man konstatera att Lindelöf kommer ju alltid ha den där svagheten i England. Och det var ju det som var farhågan när han kom dit från början. Just det här. Och nu är det ju 2 matcher i rad där United har släppt in mål för att han förlorar en nickduell. Dock ska ju sägas att målet mot Crystal Palace var ju inte enbart hans fel, utan det var ju lika mycket de andra som inte föll in bakom honom. Men trots allt...
En kan man, alltså jag tänker så här, uppe i plan om man ska ta en duell, den kan man förlora. Det kan alla göra. Och det måste ju resten av laget ta höjd för att han...
Så är det. Så det är ingen tvekan om det.
Här är lite skillnad. Här är det ju en rak duell i straffområdet. Och där.
Ja, och där ser man ju också fördelen på att ha det där extra huvudet som Van Dijk och Maguire har. De torskar ju inte de där duellerna på det sättet. Det är väldigt, väldigt sällan. Vad var det i fjol? Van Dijk, hur många nickdueller förlorade han? Det var väl 0 typ?
Ja, det var inte många.
Nej, och det där får man ju... Alltså det är det som är skillnaden mellan de allra bästa och de som inte riktigt når upp till den nivån. Och synd för Vigge att han nu återigen är lite i skottgluggen, tror jag. För att nu fick han väl kritik där från lokaltidningen och då synas man ju hårdare. Närmsta matcherna. Gör man minsta lilla då så kommer ju det att vara under lupp.
Så är det. Försvarsmissar hittar vi också i Chelsea. Efter att de tack vare Tammy Abraham då klev upp till 2-0 i den här matchen, så rasade det fullständigt i andra halvlek när Sheffield United klev ut med ny tåga, får man säga. Det var något som inte Kurt Zuma direkt hade med sig in i andra halvlek här. Det var en av de svagare försvarsinsatserna man har sett på länge.
Ja, det är inte första gången vi säger det om honom den här säsongen. Det är ju onekligen Chelseas akilleshäl, försvaret. Och jag vet vi skulle tippa Champions League nu häromdagen här, och det var ju innan helgens match, och då vet jag att jag skrev att Chelsea har liksom alla möjligheter att bli en sån där liten bubblare, just för att de har visat stundtals under alla matcher att de kan hålla en väldigt hög nivå, men det är ju försvaret som hela tiden skälper dem. Så att jag kan förstå det här att Lampard vill snabba på Rydegers tillfrisknad, för att Zuma, det går inte längre. Alltså han är ju en direkt, han försvagar ju Chelseas backlinje inte oerhört. Och sen tycker jag väl ärligt talat, nu såg inte jag den här matchen över 90 minuter, men från av det vi har sett i de tidigare matcherna så måste ju de mer rutinerade spelarna som Aspilicueta och så här, de måste ju liksom kliva upp en nivå nu och börja ta lite mer ansvar, för att det är inte lätt heller för de här unga spelarna. Oj, ja, det blir så lite när man bor inne i stan. De rutinerade spelarna måste ju liksom börja liksom höja sig lite också. Jag tycker det är, ja, man kan inte lägga allt på de yngre.
Nej, jag håller helt med, och jag nu var det ju nödvändigheten som gjorde att Lampard tog tillbaka Kurt Zuma då, men från det man har sett de senaste säsongerna av honom så är han ju inte en försvarare som är tillräckligt bra för att spela i en topp 6-klubb, helt enkelt. Hade ingen jättelyckad säsong i Stoke, hade ingen jättelyckad säsong i Everton heller. Och däremellan inte gjort speciellt mycket för Chelsea. Han var väldigt, väldigt lovande en gång i tiden. Vart var det i Frankrike? Han var utlånad första vändan. När han var så riktigt bra och alla hyllade honom. Och han liksom kändes som the next big thing. Men sen dess har det inte hänt så mycket, kan jag tycka.
Han har ju haft problem. Han var ju väldigt intressant när han kom fram i Chelsea. Han värvade som 17-åring där från Centet. Eller han debuterade ju som 17-åring i Centet igen. Och när han värvade så var han ju väldigt, väldigt bra. Men så fick han ju den där knäskadan. Och det förändrar ju väldigt mycket, för sen dess har han inte varit samma spelare. Och nu hade man ju hoppats då, när han fick chansen att komma tillbaka till Chelsea, att han skulle ta liksom den kostymen och fylla ut den. Men det har han ju inte gjort hittills. Och återigen, det är svårt för Lampard när det individuella försvarsspelet inte är bättre än vad det har varit hittills.
Nej. Och han inte har fått någon möjlighet att välja vilka försvarare han ska ha, eller? Utan det är
han
som
har
finns,
de liksom. Man har. Det är bara att gilla läget och försöka kurera Rydiger så gott det går. Kul dock med Abraham där. Jag har ju satt ett litet frågetecken kring om han skulle göra mål i Premier League. Men hittills så går det ju, ser det ju bra ut.
Onekligen. Det är hans fjärde mål, va?
Tror det.
Fyra mål på fyra matcher. Det är helt okej. I Manchester City, där har Aguero och Sterling gjort 6 mål var på de här 4 första matcherna. Riktigt, det är ett snuskigt facit nästan. Och Aguero mot Brighton. Brighton hade ju en matchplan, sades det. De hade tränat, de hade filat på den hela veckan, och sen så tog det 72 sekunder så sa det pang, och så var det den matchplanen ut genom fönstret. Att försöka decimera Manchester United, eller Manchester Citys anfall. Men det går ju inte. Det går ju inte att försvara sig mot City när de spelar på det här sättet. Och när Aguero är i den formen han är, att han bara lättar in dem i kryssen han känner för, och bollen dimper ner framför fötterna på honom. Ja, då är det inte mycket att göra. Alltså. Då kan du ha hur mycket defensiv taktisk medvetenhet som helst på planen. Bollen kommer ju ändå sitta i krysset liksom.
Det som var intressant i den här matchen tycker jag var ju att Brighton kom med en helt annan matchplan än vad alla liksom bottenlagskandidater har kommit med till Eddie Hyde de senaste åren. De kom ju dit och försöker spela. Nu tog det ju bara, som du säger, 70 sekunder innan de hamnade i underläge. Men även efter det, de försöker spela ut insparkar kort och står och spelar liksom eget straffområde på ett sätt som jag inte sett något annat lag göra mot City där. Och det var ju intressant att se.
Skapade faktiskt en del riktigt farliga målchanser.
Gjorde de verkligen.
Brighton.
Men jag menar, det står ju 1-0 ganska länge ändå i första halvlek. Och de har något läge där. Så det var ju ändå ett spel som jag tror Brighton tar med sig en del ifrån, att de känner att ja, men vi kan ändå spela boll borta mot City och spela ur deras press, och kan de göra det kan de nog spela ut
spela,
för, ja, i stort sett. Liverpools press är väl ännu bättre tycker jag väl i och för sig då, men då kan de spela ut i alla fall de flesta lagen i ligan, deras första press, och det tror jag de kommer att få massor av självförtroende av.
Mm.
Sen, jag menar, som du säger, City är ju för bra i de avgörande momenten, och det var också en lite form av, jag tyckte Brighton, de hade ju, det gjordes ju en stor sak av att de hade, vad var det, bollinnehav var 51-49 i första halvleken och sånt där, men det var ju bara nästan bollinnehav i ofarliga ytor, och där ser man ju också skillnaden mellan bra och lite sämre spelare, att bra spelare kan ju förflytta det bollinnehavet till sista tredjedel, medan som du är Brighton och ska hålla i bollen mot City, ja, då kommer du ju, du kommer en bit, du kan hålla i bollen i ofarliga ytor och kan spela ur liksom första pressen och sådär, men du kommer ju inte framåt, det är ju det som är problemet, och det var ju problemet i den här matchen, och sen rann det ju till lite till.
Ja.
Som du brukar göra.
Som du gör, och sen ja, vi har pratat så mycket om hur sättet de spelar anfallsfotboll på, med de här snabba kombinationerna och ytorna de skapar sig i straffområdet, och så bara ja, har de ja, en av världens, kanske världens bästa straffområdes striker i Agüero där som rullar in dem. Oroväckande dock för Laporte. Den där knäskadan såg inte speciellt bra ut. Jag har inte sett några rapporter om vad det kan vara. Jag tycker att alltså helt bara om man tittar på situationen, hur han tar sig mot knät och så vidare, så känns det ju som att det är en korsbandsskada potentiellt, och det vore ju förödande för Guardiolas försvar. Alltså han får smällen snett över knät. Han är ju själv som går in, han får ju gult kort för situationen. Han går in för sent i situationen, men får då ja, vem det nu är från Brighton, han stoppar den omställningen, hela tyngden liksom från sidan på knät och tar sig liksom mot baksidan av knät, vilket ju är där korsbandet sitter. Det ser inget bra ut alls för Aymeric Laporte, och vi får väl hoppas att det inte är allvarligare än att han faktiskt kan vara tillbaks hyfsat snart, men jag tyckte det såg oroväckande ut.
Ja, alltså det är inte många svagheter det här City-laget har, men ska man peka på några, så nu har de ju, med Rodri så har det ju blivit betydligt mer stabilt på den defensiva mittfältspositionen, men försvarspositionerna, där är man ju fortfarande lite, ja, alltså dels med, inte minst på vänsterbacken, men även också bland på mittbackspositionerna, särskilt nu sen Kompany också lämnade, inte för att han var kanske som han var en gång i tiden, men det är klart att de har blivit försvagade där, och de har ju faktiskt inte ersatt honom heller.
Nej.
Det kan ju vara titeln det här. Alltså jag vet att det är tidigt och så är det, men om man säger, de har tappat Kompany,
ja,
som var en extremt stor ledare och liksom stark i eget straffområde. Nu tappar de sin bästa mittback. Det är ganska stort avbräck där. Man får förutsätta att han kommer bli borta en längre tid. Vi snackar ju definitivt flera månader. Det får vi nog utgå ifrån. Allt annat skulle vara.
Hur bedömer du den tacklingen?
Nej, det är månader.
Ja,
det ser oroväckande ut. Det ser ju ut som att det är något korsband som har fått sig en smäll, och då är det ju månader. Och utan Laporte över tid så ser man ju framför sig att City kommer lida av det, för han var ju den som höll ihop det i försvaret förra säsongen. Så att det här blir intressant. De har fortfarande en helt excellent offensiv såklart, men i vissa matcher så behöver de ju, dessutom har han ju ett bra huvudspel också, han har ju längd, så att de blir inte sårbara så. Det är klart de kan stoppa ner Fernandinho som mittback som de har gjort någon gång. Men de förlorar ju då när det väl kommer de där fasta situationerna och det där. Nu har de ju...
Det är John Stones som ska in och...
Ja, det är det ju såklart. Jag menar, det är ingen dålig försvarare. Han är ju minst lika bra med bollen, om inte bättre. Men det blir ju det där att de blir ju sårbara på ett annat sätt. För fasta situationer, för inläggsspel, för allt som sker i eget straffområde. Och det är sånt där som kan kosta i matcher där de bara leder med ett mål till exempel.
Mm. Så är det. Men en bekväm seger, förutom skadan då, för Manchester City igen. Även en bekväm seger för Liverpool, huvudutmanaren då, om titeln den här säsongen, vad vi tror. Borta mot Burnley, som har varit lite av en skräckmatch för Klopp. Även om de vann båda mötena förra säsongen, så var det ju det mötet som Joe Gomez blev skadad. Och han har ofta varit liksom kritisk till Sean Dyche, att han... Alltså, Sean Dyche skickar ut sina spelare och spelar ganska tufft mot den här typen av lag som Liverpool är. Nu fick man ju marginalerna med sig när Alexander Arnolds inlägg då styrs på Chris Wood in i mål. Och då får man det där hålet på Burnley som man behöver, och tvingar Burnley att... att lämna lite ytor och ta lite större risker. Och då framförallt Firmino där, han fångar upp bollen och serverar Mané, och så är det 2-0 strax efter. Och sen har Burnley inte egentligen någonting mer i matchen att hämta. Det så de orkar inte jobba den uppförsbacken. De hade säkert kunnat kriga en stund till 0-0 och hållit ner siffrorna, eventuellt fått med sig någonting. Men när de måste jaga själva mot ett lag som Liverpool, då blir det för tufft.
Är det du säger, att mål förändrar matcher, som Erik Hamrén hade som mantra? Är det, dit du vill vandra?
Jag skulle vilja hävda att det målet, att den styrningen på Chris Wood förändrade ganska mycket. Visst, nu hade Salah haft en boll i stolpen och det hade varit lite, alltså ett anfallsspel. Men det var ju inte så att Ven bollar runt Burnley-kassen och Nick Pope där bak. Jag skojar bara med det.
Av allt Erik Hamrén har sagt, så är det nog det citatet jag håller mest med om faktiskt. Att det är faktiskt så att mål har väldigt stor betydelse för hur matcher utspelar sig och hur den återberättas efteråt sen också, såklart. Jag tycker att de fram till det där målet så har de ju gjort det ganska bra, Burnley, utifrån sina förutsättningar och sådär. Och sen känner man det där att det är ju farligt varje gång Liverpool är där nere. För att de har så mycket individuell kvalitet. Och sen känns det ju farligt hela andra halvlek. Så fort de attackerar så känns det ju som att det kan ringa. Och det är ingen slump att det sen blir, liksom, kommer det 3-0 mål.
Nej.
Det är liksom bara, man bara väntar på det. Ja, och det säger ju någonting om kvaliteten också. För jag menar, det var det jag menar när jag skrev det där med, jag skrev ju helgen där med att Big Six, ja men det finns inget... Det finns ingen anledning att prata om Big Six längre när det är så extremt stort avstånd upp till Big Two som det faktiskt är nu. Det är klart att jag ser inte att de här klubbarna inte kommer komma tillbaka, Manchester United, Chelsea och så mycket. Det är ju så mycket tradition och pengar också på sätt och vis. Klart att de kan köpa sig tillbaka dit. Men just här och nu, det är så en extrem skillnad i kvaliteten när det handlar om att straffa motståndare. Jag menar, United spelar mot 10 man sista 20, kan inte göra mål mot Southampton. Liverpool, det ser inte ut som att de behöver anstränga sig när de bara städar undan Burnley, som är en svår borta match för dem. Men det är bara, det går på automatik, 3-0. Ja, inga problem. Och det är samma sak när City spelar. Och den kvaliteten, det är ju liksom ljusår ifrån de andra lagen.
Och framförallt skulle jag säga, i den här matchen visar Firmino hur viktig han är.
Han var ju bäst av dem där framme.
För den frontrean. Just det, han får ju de andra att fungera liksom. Det är han som är nere, han vinner de där bollarna, det är han som fördelar dem, alltså när han plockar upp det misstaget från Mi och driver upp bollen. Han lägger den ju på snöret för Mané. Han behöver ju inte ta mer än ett. Han kan rulla in den på ett tillslag precis i bortre stolpen som han vill. Det är också han som ligger bakom mycket av Salah. Han spelar in honom i bra positioner där han får stå och vrida och vända. Mycket diskussioner efter matchen om Manés raseriutbrott där, när han blev utbytt. Han var förbannad på Salah för han inte fick bollen. Och så där är det frustrerande ibland, tror jag, att spela med en spelare som Salah. Han vill ju gärna göra det mesta själv. Det tycker jag inte var den värsta utav dem han hade. Visst, han borde spelat över till Mané där, men det var ju en situation där han, omgiven av tre spelare, hade en superenkel passning att helt friställa Firmino, men istället väljer att ta ett avslut med högen, och han har ju bara högen till att stå på liksom. Han kan ju inte göra någonting med högen. Där blev han alldeles för egoistisk, men han var sugen på att göra mål.
Men är det inte lite sunt också när det är lite sånt här gnabb typ anfallarna emellan? Jag tycker ändå det visar att de är på hugget, alltså så länge det inte liksom dröjer sig kvar sen i omklädningsrum och så vidare. Och det verkar det inte ha gjort. Alltså Henderson sa väl att nej, det var som vanligt sen, att det inte var några konstigheter. Jag vet inte, jag tycker det är härligt.
Jag tror att det här inte är så, alltså det var ju roligt på Match of the Day när Gary Lineker och det var ju Tim Cahill var ju där för första gången. Två strikers liksom. Båda två skrattade rätt mycket åt det så här, och Gary Lineker sa, jag känner ju igen det där efter att ha spelat med Gassa. Han släppte ju inte alltid bollen om man säger så. Det är klart man kan bli förbannad på planen och sådär. Jag tror inte heller att det är speciellt mycket.
Nej, och man får ju säga att Klopp hanterar ju situationen väldigt bra efteråt. Han är ju duktig på att liksom inte säga att ingenting hände, men ändå ta ner det.
Mm.
Ja. Och det kan ju han göra på ett sätt som andra tycker är svårt att göra det. Han har ju en väldigt avväpnande liksom aura kring sådana där grejer.
Ja, och sen är det ju så här att Klopp har ju det där som ganska, alltså som många av de här stora tränarna, det är hans röst i omklädningsrummet som spelar roll. Är det någonting, det är liksom, du, han är liksom den största stjärnan och han har ju en, tror jag, en otrolig auktoritet i det där omklädningsrummet. Om det skulle bli dålig stämning eller det skulle vara någon som har liksom divalater som går ut över de andra eller någonting, det tror jag han har ett ganska starkt mandat att plocka ner rätt snabbt.
Det tror jag också. Jag tror som
ungefär
sagt,
som alltså Sir Alex var ju liksom vad ska man säga, mästare på det. Där var det jävlar ingen som skulle sticka upp avklädningsrummet och ta över taktpinnen om man säger så.
Nej, precis. Nej, men jag tror så här, han får ju säkert ett ord där man är om att ja, du kan säkert sköta det där bättre nästa gång. Behöver inte göra det på bänken. Du kan göra det bakom lyckta dörrar för då kommer det inte ut liksom. Och Mané förstår nog det själv också och sen är inte mer med det. Det är sånt där som händer. Jag tror inte att det är någonting som de behöver vara oroliga för. Däremot så är det ju klart att det finns ju någonting i det där att Salah är egoistisk. För att det är han ju.
Ja.
Framförallt de gånger han inte har gjort mål.
Verkligen.
Och det där är ju ingenting som bara blossade upp nu. Utan det där kände man ju hela förra säsongen också. Att det fanns ju massa lägen där han kunde servera Mané och inte gör det.
Ja.
Och det är klart att
och även säsongen innan, men då gjorde han ju så otroligt mycket mål att då var det ju ingen som, då tyckte man liksom att, ja men skjut du. Mm. Det är liksom det, han gjorde ju mål på allt, men det var ju verkligen uppenbart även där.
Ja.
Men någonstans tror jag också att han har fått instruktioner av att vara mer, för att han var ju inte den spelaren tidigare. Han hade ju svårt med beslutsfattandet och jag tror någonstans han har fått en instruktion någonstans, men strunta i det och ta avslut istället, fundera inte så mycket. Jag tror att kanske under den här första säsongen när man såg att det lossnade för honom och bollarna började sitta och han fick mer ett annat självförtroende i avsluten, så tror jag att det var säkert en del av den mentala biten för att få honom att kanske fatta beslutet tidigare, att inte fastna i det där, vad man ska göra, så blir det någonting mitt emellan. Men som sagt, det kunde stått både 4-5 och 6-0 om Salah hade tittat upp lite grann ifrån marken och assisterat sina lagkamrater.
Sen ska ju sägas också, Mané och Salah är ju väldigt tajta sådär.
Ja.
Alltså, de är ju vänner i omklädningsrummet och sådär. Även om det finns någon slags rivalitet mellan alla bra spelare.
Och Mané ska inte säga så mycket heller. Det händer ganska ofta att han tar ett avslut istället för att rulla fram bollen också. Det är väl egentligen...
Så är det. Men inte riktigt lika ofta.
Nej, inte riktigt lika ofta. Det är väl egentligen bara Firmino som nästan lika gärna ser någon annan göra mål som sig själv. Han verkar vara
oerhört... Han är väldigt osjälvisk i sitt spel och sitt sätt att vara.
Vi har fått en massa frågor. Som vanligt. Sandberget skriver, tycker ni att det är de unga som sviker Chelsea eller de mer rutinerade? Många mål som till exempel Aspi varit orsaken till. Vad säger du, Frida?
Ja, men jag var ju lite inne på det också. Att jag tycker väl att det känns svårt att klandra de unga spelarna. För att om vi nu ska räkna Zuma till de unga spelarna, då får vi väl göra... Så är det väl egentligen bara han som har varit en riktigt stor besvikelse. I övrigt har ju verkligen Mount klivit fram och Tammy Abraham har ju klivit fram nu också de senaste matcherna. Så att, ja, jag tycker väl att det är de lite mer rutinerade spelarna som lämnar en del att önska.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Johan skriver, vad är det jag har missat? Varför envisa slag med att ställa sina två mittbackar i straffområdet och bjuda in motståndarna till obehagligt hög press? Vad är den taktiska fördelen med den typen av speluppbyggnad? Jag tror han tänker vid
insparkar.
Vid insparkarna, som är den nya reglerna, att du får stå inne i straffområdet, att så många väljer att göra det. Är det nyhetens behag, Kalle? Eller?
Nej, absolut inte.
Finns det en fördel?
Ja, det är så, om du tänker att du står längre ut, alltså som det var, regeln var förut, att du inte fick stå i straffområdet, då kunde ju motståndaren stå mycket närmare. Så nu går du ju in närmare målvakten, det tar ju mycket kortare tid då för bollen att färdas. Så du får ju mycket mer tid med bollen. Sen blir det ju större avstånd mellan mittbacken då som tar emot bollen och den liksom ytterbacken som flyttar upp längst ut längs långlinjen. Så det blir svårare för den ytterforwarden i motståndaren att skära av båda, för att avståndet blir längre. Så att det kommer de fortsätta göra, och det kommer vara en liten övergångsfas nu innan lagen hittar liksom sitt sätt som fungerar och spela ur de här situationerna. Men jag tror tyvärr på sikt så tror jag inte den här regeln, man kan ju säga så att den här regeln med att man inte fick stå i straffområdet utan man skulle stå utanför, den kommer ju från en tid när man fick spela hem bollen till målvakten och han fick ta den med händerna. Den har ju liksom inte hängt med liksom regelutvecklingen. De tog ju bort det där med hemåtspel typ efter VM 1990. Och sen har den funnits kvar. Jag tror tyvärr, min teori är att det kommer leda till att lag blir snart så extremt bra på att spela ur de här situationerna, så motståndarna kommer inte kliva fram längre. Utan de låter dem rulla ut kort istället och så samlar de laget. Jag är rädd för det. Och då har det ju inte nått upp, alltså gett det syftet som man ville ha. Jag befarar att det blir så. Framförallt när det handlar om de riktigt bra lagen. Alltså City, Barcelona, alla de där. Jag tror inte det blir någon idé att kliva fram på de där insparkarna. De kommer bara kvadratspela ur med hjälp av en målvakt som Ederson, och sen har man sålt bort fem man och sen får de attackera mot ett oorganiserat försvar istället.
Lite mer taktik då, det är PL-podden som skriver, prata gärna, det här är en av dina favoriter Kalle, prata gärna om Sheffield Uniteds system med innerbackar i en trebackslinje som agerar wingers. Kan du förklara lite mer om hur Chris Wilder ställer upp sitt lag och hur hans filosofi ser ut?
Ja, det är svårt att göra en podd egentligen. Jag skriver
du
om
pilar.
Det. Ja, och jag skulle man vilja rörliga bilder, och det har man aldrig tillgång till när man jobbar på en tidning. Men jag skrev ju om det här inför säsongen, så jag tror att det enklast om man tittar på det kanske då i det blogginlägget. Men man kan väl säga rent generellt, när lag började spela med trebackslinje så var ju tanken att de tre skulle stå kvar där bak och vara stationära. Men om man tänker att om motståndarna pressar med två forwards mot en trebackslinje, så blir det ju en som blir ledig. Men om motståndarna samtidigt då spelar och stänger liksom, man spelar med trebackslinje och man har vingbackar som blir lediga längst ut vid sidlinjen, yttre korridor som man säger. Om man då tar fram bollen med en av de där tre mittbackarna, så är det oftast den spelaren som blir ledig, fri. Alltså alla andra spelare är i princip täckta. Så det, ska du få någonting att hända så måste du nästan gå fram med den spelaren och göra någonting. Men så länge som mittbackarnas arbetsbeskrivning bara var att spela loss bollen, stå kvar där bak, då händer det inte så mycket. Framförallt inte när man möter fembackslinje. Så att det här har ju varit ett sätt för att skapa ett numerärt överläge. Och det fungerar väldigt bra. Sen öppnar man sig ju bakåt, så det finns ju ett risktagande med det. Men det var faktiskt någonting vi skissade på själva i vintras att göra, eftersom vi själva spelar med trebackslinje.
I Karlberg?
Ja, faktiskt. Just för att vi såg exakt samma sak, att det är inget unikt. Jag tror alla tränare har kunnat se att det blir den mittbacken, den tredje mittbacken som blir liksom ledig och fri som skulle kunna följa med. Och kan man bara skapa en defensiv balans av det så har man en fördel av att göra det.
Mm. Det kräver en viss typ av mittback också då?
Ja, precis. Exakt. Och där blir ju arbetsbeskrivningen mycket mer komplicerad än vad den var förut. Det går ju inte att ha en mittback som bara ska stå och nicka undan bollar och två julgransfötter. Liksom. Utan du måste ju ha en mittback som har en offensiv liksom dimension och egenskaper med att spela in bollen och ta rätt beslut på sista tredjedel. Och där tycker jag är jätteintressant. Jag menar, fotbollen utvecklas hela tiden. Förut var det, för 25-30 år sedan var det ytterbackarna som fick en ny arbetsbeskrivning. Nu är det yttrarna som har fått en ny arbetsbeskrivning av att de flyttas baken ett steg och blir vingbackar istället. Ska de behärska defensiven. Nu har vi mittbackar som får en ny arbetsbeskrivning av att de ska vara mycket mer delaktiga i uppspel. Men nu och även följa med upp i anfall.
Mm. Ja, Frida, Johan skriver så här. Har inte Pepe en potential som man såg i Mané? Frustrerande, oprecis i slutmomenten. Alltså han menar en Pepe ungefär som Mané var då för några säsonger sedan. Kan du köpa den liknelsen?
Ja, nej men det kan jag väl till viss del. Som sagt, alltså man kan ju se att Pepe, att han har alltså att han har potential. Alltså, det är inte det att hans alltså att Arsenal har blivit lurade och betalat en massa pengar för en spelare som säkert inte kommer kliva upp 1, 2, 3 och kanske till och med 4 nivåer. Men just det där att man måste komma in lite, det klassiska, man måste komma in lite i Premier League-tempot. Man måste lära sig att bli lite mer klinisk i avsluten. Så att, ja, det är väl inte helt omöjligt att om ett tag så kanske vi får se honom fullt ut lite som man är då.
Mm. Tommy Silversten undrar, vilken position bör Torreira spela i? Och vad ska man göra med Xhaka? Tyckte Xhaka var väldigt bra under stora delar av matchen igår, men sen
flera
så
riktigt bra aktioner. Ja. Alltså vändningsspel och han har ju en bra passningsfot.
Ja.
När han väl värderar rätt. Har väl tyvärr en tendens att göra den där typen av grejer som han gjorde nu då, som orsakar straff. Men Torreira tror jag kommer vara en spelare som kommer att varvas med Xhaka i den rollen. Mm. För Ceballos måste ju in och jag tror att han kommer spela merparten av matcherna.
Och Guendouzi.
Och Guendouzi liksom måste ju spela som jag ser det.
Mm.
Jag tror att han är den spelaren de ska bygga mittfältet kring på sikt.
Mm. Thomas Berggren undrar, varför nöter inte Moussa Sissoko avslut 15 minuter efter varje träning? Det kanske han gör. Han tar ju sig till solklara målchanser 20 plus gånger per säsong, men har inte haft en ren bollträff sedan eldkvarn brann. Det är ju en insats denna alltså som kostar 2. Nej, nu kan jag inte ens läsa. Men vi kan börja med Moussa Sissoko. Varför lyckas han inte göra mål på de chanserna han skapar sig?
Hur ska jag kunna svara på det? Jag vet
hur många minuter tränar han avslut per alltså det, nu när du bor där borta så ställer vi de här kraven på dig, Frida. Du ska vara
du ska
där.
Ju vara där nere på träningsanläggningen och klocka varje spelare vad de nöter efteråt.
Ja.
Som att man får se träningar.
Men,
hur mycket träningar får man se där borta? Man får bara se första kvarten på fredagen, va?
Ja, exakt. Så är det ju.
Mer träningar än så får man inte se.
Nej. Men, har man tur så är det den kvarten som Moussa Sissoko står och nöter avslut.
Nej, det kan jag säga. Det är det absolut inte. Utan den första kvarten består ju att de står och spelar kvadraten eller joggar runt plan. Det är den kvarten man får se.
Ja.
Men, något annat får man aldrig se.
Upplyftande.
Men oavsett så måste jag ju säga att Sissoko, jag har ju inte imponerat av honom och hans insatser nu så här i början på säsongen. Jag tyckte att han var väldigt, väldigt svag mot Newcastle. Så att, nej, han får nog träna på om han ska imponera på mig i alla fall.
Vi har fått en fråga till här. Vi har fått en fråga från Simon. Hur bra är Fabinho och Matip? Fabinho får typ ingen cred och han har varit en gud hela 2019. En gud vet jag inte, men han har varit väldigt, väldigt bra i alla fall. Och framförallt så har han ju löst ett problem för Jürgen Klopp när han inte riktigt vet vem som skulle spela på den där nummer 6-positionen då, där han har tvingats spela en Jordan Henderson ur position, eller en Milner, eller en Wijnaldum, spelare som egentligen är mer box-to-box än vad Fabinho är, som är mer en renodlad nummer 6. Och det är väl hans största förtjänst, skulle jag säga. Sen gör han ju väldigt mycket bra, vinner ju otroligt mycket dueller på mitten. Jag tycker nästan det är mer intressant att prata om Matip, det har vi gjort lite grann. Men han hamnar ju så mycket i skuggan såklart utav Van Dijk, men han har ju varit nästan felfri.
Ja, det var där mot Norwich.
Han hade
en
slarvig passning mot Norwich.
Nej, men mot Norwich spelar ju Gomez. Det var då.
Ja, precis. Ja,
det jag menar, mot Norwich så såg man ju att han saknades. Mm. För att den matchen var ju skakiga där bak.
Mm. Absolut.
Och då fick man väl ändå ett kvitto på att han är just nu den näst bästa mittbacken. Och efter det så har, jag menar, det går inte att flytta på honom efter det. Vi pratade ju lite om det då. Kom ihåg, du pratade om att det är Gomez som ska spela där. Men så har det ju inte blivit. Nej. Och det är väl credit till Matip att han har gjort platsen till sin egen. Jag tycker han kompletterar ju Van Dijk väldigt bra. Den enda svagheten han har, det är den där bollen in bakom. Men det är inte så himla lätt att bara slå den heller, och någon ska springa och komma först på den och så där. Det kommer ske x antal gånger den här säsongen förstås, men det är nästan värt det att ha ytterligare en så nickstark spelare, bra med bollen. Nej, jag tycker de känns väldigt trygga där bak nu.
Mm.
Vilket de inte gjorde i premiären, och det var ju faktiskt en lite sådär grej som man kände var oroväckande då.
Mm.
Fabinho där, för att bara säga Fabinho, att han är ju lite unik, för det är inte lätt att hitta den där defensiva mittfältaren som både har fysiken och kan spela bollen. Nej. Men han har ju det. Vad hittar du det i de andra lagen? Jag menar, antingen har du McTominay som är en soldat och som springer och krigar, men då har han ju inte spelat med bollen. Eller så har du den här spelaren som är bra med bollen. Jorginho till exempel. Som är jättebra med bollen, men då har du saknar du det defensiva istället. Eller så har du Kanté som är världens genom tiderna bästa bollvinnare. Men som då kanske blir begränsad i om du ska sy ihop passningstrianglar och styra rytmen i spelet. Eller så har du liksom som Arsenal har Xhaka som också har sina defekter. Det är svårt att hitta den där defensiva mittfältaren som har hela paketet. Jag tycker Fabinho har det. Mm. Och därför är han ju extremt viktig för Liverpool. Jag ser inte någon annan i Liverpool som kan göra det jobbet i den positionen.
Nej.
Henderson har ju försökt. Mm. Det har ju inte varit tillräckligt bra.
Nej. Och Wijnaldum har ju också gjort det mycket under säsongerna. Jag håller helt med. Dessutom blir det ju de tre tillsammans där, när han skyddar Van Dijk och Matip, det är ju tre rätt stora herrar.
Ja, alltså, det är det verkligen.
Det är inte lätt att vinna speciellt mycket nickdueller här, om du ska lyfta långt.
Det gör det inte.
För han är ju en bit över 1,90 han också. Så att, och det har ju Klopp alltid varit tydlig med, att han gillar långa spelare. Han säger, det är en av de sakerna jag inte kan träna, jag kan inte göra dem längre.
Jag såg det när man var med i Sky Sports där.
Ja. Precis. Viktor Olssons fråga får avsluta den här då. Tankar om helgens stora derby, alltså Sportbladets Premier League derbyt mellan Trelleborg och Västerås.
Jag tänkte sätta mig och kolla lite på reprisen här nu. Så man får få en blick eller en bild av hur matchen var. Men jag får ju passa på att gratulera Frida där. Det måste man vara stor i nederlagets stund att göra. Gratulera till 3 poäng.
Jag
hoppas
det var ju,
att det inte kostar oss kontraktet, men jag tror att vi grejer ändå.
Jag har lite grann gett upp hoppet om Trelleborg. Alltid kul att se att de vinner, för man vet aldrig när nästa förlust dyker upp. Det handlar ju om överlevnad här också, trist nog.
Ja, det är
kanske livet skönt. Handlar om överlevnad, så det är väl så det ska vara. Varje dag handlar om överlevnad.
Yes, vi håller tummarna. Jag håller tummarna för både Västerås och Trelleborgs överlevnad.
Och Västervik.
Alltså, Västervik, jag vet inte vart bästa laget i Västervik spelar nu. Det är väl VFF skulle jag tro, kanske division 4.
Ja, okej. Då håller jag tummarna för dem ändå.
håller ju med tummarna för IFK då, va?
Ja, okej.
Det var ju där jag spelade.
Ja, okej.
Är nog förmodligen division 5 på dem nu.
Ja, okej.
Jag bara gissar det. De kanske är uppe i trean.
Du får kolla upp det till nästa avsnitt.
De är kanske uppe i trean och röjer. Vad vet jag? Ingen aning. Tack för att ni har lyssnat i alla fall. Tack Frida, tack Halle för att ni var med på återhörande.